Låter lite som en live-inspelning det där, Real Gone med Van Morrison på FMM. Och du kan också e-posta hit till mig, det är då Radio Lars, snabbela, musikochmedia.com. Alltså, e-posteriet är då snabbela, nej, man börjar ju med Radio Lars, snabbela, musikochmedia.com. Och Iran har ju då helt hoppat på den här linjen med mera teknologi och nyare och värre och sådär. Och inte nog med att man ska ha atomvapen, man ska ha missiler också. Och man sköt ju upp missiler här för några dagar sedan. 4 stycken visar de på video. Och så visar det sig att det var nog lite Photoshop det där, för att det var egentligen bara 3 som funkade. Den fjärde lyfte aldrig, men då fixade till en iranska nyhetsbyrån. Är det den som heter Irna? Måste jag tänka efter. Eller det... Ja, jag vet inte. Iranian News Agency skulle kunna vara. Ja, i alla fall. Någon hade doktorerat bilderna där, så att... doktorerat. Det är svengelska. Men så att de hade inte 4 missiler de skickade, utan 3. Men det räcker ju med en. Ja, alltså det här 30-talet, historien går i cirklar. Det var ju någon där i nere i Centraleuropa, norra delen där, germanska delen, som byggde massa vapen, upprustade som bara den. Och vi sålde ju då, alltså Wallenbergindustrierna och Sverige tjänade pengar på att sälja vapen till Adolf Hitler. Och det var väldigt nära att han hade invaderat oss. Han invaderade vårt grannland Norge och många andra länder. Historien går igen. Nu är det ett land igen här med totalitär regim i Teheran då, som rustar upp med atomvapen och missiler som faktiskt når Europa. I och för sig östra Europa än så länge, men de bygger alltså vapen och de kan sprängas i bitar med atombomber, och det är en regim som inte går att lita på. Men vi säljer till dem och vi vill ha deras olja. Historien går liksom igen. Det är, jag pratar om det här med att olje- bensinpriser går upp och så vidare. Det funkar liksom inte. Jag tror aldrig vi lär oss på något sätt, va? Det är någon som vill tjäna pengar på det här då. Så hoppas man att USA då ska skydda oss om Iran blir farliga. Precis som USA och England då skyddar oss mot Hitler när han blir farlig, trots att vi ville tjäna pengar med honom. Och som man tjänade pengar med Saddam Hussein då tidigare då, Europa här. Hoppades på att USA skulle skydda mot honom, vilket de gjorde. Men då klagar man, för att då kunde man inte fortsätta tjäna pengar. Det är liksom samma sak igen. Historien upprepar sig. De sitter alltså och tillverkar atombomber och de har alltså missiler på gång som kan nå Europa. What more do you ask? Nej, man kan tjäna pengar på dem. Man kan liksom sälja högteknologi till dem, va? Och man kan få deras olja där. Så att, alltså nej, det funkar inte, va? Det är ingen idé att hoppas på någon form av sans och förnuft då, utan man hoppas då på att USA ska hjälpa en om det blir riktigt farligt. Men så klagar man då en hel del på USA, därför att de slår inte tillbaka. Om man klagar på dem så är det inte så att de reagerar. Så som Kina gör, som hotar, om ni klagar på oss så får ni inte handla med oss. Och så blir till exempel europeiska politiker då tysta och vågar inte säga någonting, inte bara europeiska. Nu ska ju både Bush och Rice åka till Kinas olympiadens öppnings- och avslutningsceremonier. Så vi liksom balanserar på en hög lina, på en slak lina, och det är bara att hoppas liksom att man klarar sig så länge man klarar sig på något sätt, va? Ja, det man undrar ibland lite grann. Det är klart att det här med att leva minimalistiskt eller man slå på takten, det kommer inte alla göra, så att västvärlden måste ju då ligga först när det gäller till exempel atomvapen och missiler för att kunna försvara då demokratin och friheten mot sådana här stater. Det finns inget annat sätt. Vi är tvungna att göra det, va? Det har ju visat sig gång på gång genom ett par världskrig och även under kalla kriget. Och allt det här gnällandet på till exempel USA, det står mig uppe i halsen när man då njuter av den frihet som de har garanterat och gett oss. Och så samtidigt bara klaga, därför att det är de som inte slår tillbaka, man klagar på dem. Det är, ja, det är som liksom som barn ungefär. Och apropå det så har den senaste svängen i FRA-historien var ju en, ja, det är inte riktigt en nyhet, det har ju förekommit tidigare, men Svenska Dagbladet tog upp det som hade i och för sig förekommit annan press tidigare, att en del av FRA:s den här superdator, den här spaningen, var alltså för att kolla vad Ryssland har för sig, som då har haft invasionsplaner mot Sverige under någon tid med Sovjetunionen och fortfarande inte har gett upp några stormaktsambitioner precis. Och nu tjänar jättemycket pengar både på olja och har gasförsörjning och även kan sälja mat. Så, och har en militär upprustning och gärna arbetar ihop med länder som Kina och Iran till exempel. 85% av Rysslands då internettrafik går via Sverige och därför har då Sverige ställt upp och kollat vad som försiggår i trafiken till och från Ryssland. Och det är förmodligen det man behöver den här superdatorn till för att knäcka kodifiering och sånt där. Det är alltså ett sätt att skydda oss här i Sverige och det är ett sätt att skydda västvärlden. Och det är en del i den, liksom, vi smet undan första och andra världskriget och smet undan mycket av kalla kriget. Och klarades på grund av att länder som USA och England har ställt upp och hjälpt oss. Men vi har då betalat tillbaks lite granna genom att spionera. Och ibland har det varit underrättelseinhämtning, kanske inte spionage bokstavligt talat. Jag tänker på under kalla kriget med nedskjutningen av Catalina, vad heter det nu, före FRA-planet där. Men hur som helst, vi har alltså då inhämtat information och gett till väst som har skyddat både oss och dem, och i gengäld så har de berättat för oss när det har varit hot mot Sverige på olika ställen. Det här kommer in om att svensk trupp i utlandet kan hjälpas och hållas vid liv om vi får information ifrån vänligt sinnade demokratiska regimer då, som England och USA med flera. Det är där den här FRA-inhämtningen kommer in. Och det här har ju inte politikerna velat berätta, för det har ju då efter, det var någonting konstigt som hände då under andra världskriget när vi, det var väl det att vi ville sälja till Hitler och sådär, och vi ville även sälja till England och så. Frågan är hur mycket Wallenberg har betytt här, hur mycket det har varit socialdemokratiska politiker med flera som har velat att det ska komma in pengar till Sverige. Men det här dubbelspelet har det gjort att vi liksom i hemlighet har hjälpt väst. För vi har ju insett då, alltså de höga styrande, att det är där vi har vår säkerhet och vår frihet att hämta in. Och då har vi alltså hjälpt väst med underrättelse, men i hemlighet. Och då hör ju till det att om det hade blivit, om USA eller om Sovjet hade velat invadera, så hade NATO kunnat göra precis som de vill. De hade kunnat säga att ja, men ni var inte med i NATO, så här, tyvärr. Alltså. Eller man kunde säga, ja, ni har ju, vi kan hjälpa er. Så att det var helt upp till NATO om man hade velat hjälpa oss under kalla kriget, om det hade hänt någonting. Hade vi varit med i NATO så hade vi varit garanterade. Och här kommer poängen. Vitsen med NATO är ju att man ingår i världens starkaste militärallians. Och vad känner det till? Jo, man blir inte angripen. Det är ingen som vågar angripa världens starkaste militärallians. Utom en bin Laden då förstås. Och det är en annan intressant aspekt. Men det bästa med att vara med NATO är att man slipper bli indragen i krig. Därför att man blir inte anfallen. Och den aspekten finns ju inte i svensk debatt. Och jag vet inte vad hela det här bottnar sig ur. Jag har funderat ibland på om det kanske var Wallenberg som ville fortsätta sälja. Och är man med i NATO så måste man konkurrera med de bästa vapentillverkarna på jorden kanske. Och är man inte med i NATO då kan man ju sälja till diktatur. Det får man inte göra annars. Och då slipper man konkurrera med de bästa och sådär. Så att jag vet inte om det är... Och då har ju socialdemokratiska regeringar gärna velat då, ja, om det är bra då får vi sälja mer, får Bofors och arbetstillfällen. Jag vet inte om det är sådana grejer som ligger bakom till vårt fula dubbelspel när det gäller det här med kalla kriget, att då stå utanför NATO, klaga på USA och så samtidigt då sälja underrättelse. Vi säljer helt enkelt det vi kan till vem som helst. Och det innebär att ingen behöver ju ta ansvar för oss. Vad det gäller just NATO så är grundidén och det är samma med Varsava-pakten Alla vill hålla krig utanför sina gränser. I och med att vi varken var med i NATO eller Warszawapakten, så hade bägge de pakterna då förmodligen utkämpat kriget på svensk mark. Det var ju så det var med spioneriet. Man kunde då använda Sverige och kanske möjligen Österrike, möjligen Schweiz, jag vet inte. Man kunde använda dem som någon form av frizon för såna här spioner kunde mötas och träffas utan att man riskerade så mycket, för det var ju så kallat neutral mark då. Men det innebar ju då att ingen tog ansvar för det, så att tack vare att vi såg utanför NATO så levde vi mycket farligt. Det var så stor risk att kriget hade utkämpats här, och det informella kriget, agentspionkriget, utkämpades ju till stor del i Sverige. Men det är det som, och det är fortsatt frågan, ska vi fortsätta att spela vidare på den här dubbelspelsteorin? Är det svårt, alltså demokrati eller diktatur? Vi kunde då alltså under kalla kriget inte ha ställning till om vi ville tillhöra demokratierna eller diktaturerna. Vi ska gå tredje i vägen. Som var något jäkla sätt då att kunna tjäna pengar kortsiktigt. Och så fortfarande hoppas att väst skulle skydda oss. Nu har då vi har ju då alltid liksom stött väst med underrättelse, och nu har då vi gått ett steg längre. Det kanske, jag vet inte om det är en sån som Bild som har drivit eller vad det är, med att vi ska ha trupp runt om i världen som ska hjälpa till på västs sida. Och fortfarande har vi då ingen formellt skydd i och med ett riktigt till exempel NATO-medlemskap, utan vi ställer upp, precis som vi ställde upp med lite spioneri, så ställer vi upp med trupp utan att vi riktigt har det där skyddet. Nu förändras väl saker lite grann i EU, där man i och med att man är med i EU så kanske man den vägen möjligen kan hoppas på någon form av försvarssäkerhetsgemenskap där man ska få något skydd, men det är ju sannoliken inte skrivet, hugget i stenen så länge, eller skrivit på papper. Så för att sammanfatta då, för att kortsiktigt tjäna pengar, så har alltså Sveriges rikets säkerhet ofta riskerats, och det här har då politiker inte kunnat tala öppet om, och det är därför man inte har kunnat förklara vad den här FRA-lagen var till för. Och så har man då hållit tyst om vad det gällde, nämligen att spana på Ryssland. Och så har då istället det blivit en väldigt storm där en väldigt okunnig och väldigt yrvaken debatt har kommit upp med massa tokar som liksom tror att FRA ska sitta och läsa våran e-post och sånt där. Det är... Och de som har känt till de här sakerna har inte vågat säga någonting. Det kunde man se under den här omröstningen. Jag kommer att säga det här till de som orkar höra på, att sa väl här i det här programmet, att sådana där som Federley och vad de hette då, som hur ska man rösta, hur ska man rösta? De satt liksom och vred och gned sig. De kände förmodligen till de här hemligheterna med att vi skulle använda FRA för att kolla in vad Ryssland gjorde. Men man vågade inte säga det riktigt. Man kunde se liksom på en sån som Reinfeldt och Bildt, är totalt iskall, där ser man ingenting. Man kunde se att det var saker de visste men kunde inte berätta. Och så har liksom utrikesministrar och försvarsministrar i alla år, så har det varit, va? Att man har känt till det här samarbetet med väst. Som då har skyddat oss. Men ändå har man inte kunnat prata öppen om, för det är den här idiotiska neutraliteten som återigen förmodligen till för att tjäna pengar kortsiktigt för att kunna sälja vapen till diktaturer. Vilket man inte kan göra då. Är man med NATO så får man inte stödja diktaturer utan vidare. Eller om det är att är man med NATO så ska man konkurrera med de bästa vapentillverkarna i världen. Så att det är alltså sådana här kortsiktiga ekonomiska grejer som har hållit Sverige i ett mycket farligt säkerhetspolitiskt läge. Och vi har haft tur då under det första och andra världskriget, under det kalla kriget, att det har funnits liksom ett väst som har hjälpt till att försvara oss. Och som en betalning så har vi hjälpt till en del med underrättelse. Det lär även vara som med Venona-projektet, att även en del av de kablarna gick väl också förbi Sverige, och en del av den informationen plockades också upp av FRA och skickades vidare. Venona har jag berättat om tidigare. Det var alltså ett av sätten under det kalla kriget att kunna kolla in vad Sovjet höll på med, hur de kommunicerade med sina ambassader och andra inofficiella beskickningar runt om hela jorden. Och på så vis så kunde väst få ett mycket bättre grepp om vad Sovjet höll på med i sin omstörtande verksamhet för att ta kontroll. Så även i Venona-projektet var vi väl med och hjälpte till lite grann med att fiska upp information. Så där har vi någonting att vara stolta för på ett sätt, att vi har varit som en hemlig agent för väst till viss del. Men visst hade det varit bättre om vi öppet hade kunnat säga att ja, vi är för demokrati och mot diktatur, och öppet hade kunnat gå med i västallianser. Men de som har känt till de här sakerna har hållit tyst, och det har inneburit att Sovjet då har genom sina inflytelseagenter, propaganda, kunnat pumpa ut någon helt annan världsbild som jättemånga idiotiska vänstermänniskor och kultur, så kallad kulturelit, och många tror på, nämligen att dels för den här kolsuparteorin att väst och öst var lika goda, och sen att det liksom är mera krigiskt med väst än med öst. Och jag såg någon miljöpartist, en miljöpartiets representant i EU, som sa något fullständigt idiotiskt om att det var inte bra att EU upprustade, för det skulle leda till krig. Alltså det är så totalt idiotiskt, och de tror på det där. I själva verket är det precis tvärtom. Om demokratier rustar så blir det fred. Om diktaturer rustar så blir det krig. Det finns en underlig fixering vid det här tekniska. Alltså vi är alldeles för teknikfixerade. Och det är inte vapnen. Det är ju frågan om det är demokrati eller diktatur. Det är alltså frågan om styrelseskick. Det är där hela problemet ligger. Har man en demokrati eller har man en diktatur? Och så vidare. Det är de frågorna som är de viktiga. Och det är det som är grunden. Och jag måste säga att den här senaste tidens FRA, så kallad debatt, har varit väldigt yrvaken och väldigt jobbig, för att det har varit någon fruktansvärd mängd idioter som har uttalat sig, och framförallt bara från ena sidan. De som har kunnat veta saker från andra sidan har i stort sett hållit tyst, för som det heter inom spionerivärlden, de som inget vet pratar, och de som vet håller tyst. God morgon, det är då den, vad är det nu för något, 12 juli, lördag, klockan är 11:32 här på morgonen, och solen lyser underbart fint. Härlig dag, så nu är det över 20 grader då. Nu har liksom solen rört sig så långt så jag kan öppna den här balkongdörren igen, för att den pekar mot öster, och då får man inte har den öppen för mycket när det är som varmast på förmiddagen. Men sen nu när solen har rört sig liksom öster om, då kan man öppna den igen. Det är att leva minimalistiskt, när man liksom följer solens gång, och istället för att vrida upp värmen eller vrida upp luftkonditioneringen och sådär, så följer man liksom naturens gång mer och försöker att, jag drar för gardinerna redan på kvällen för att de ska vara fördragna när morgonsolen börjar lysa in, så att det inte ska bli för varmt här på morgonen, och öppnar tidigt och luftar igenom tills det blir för varmt. Och man, så där får man bara tänka då, och liksom dra ner persiennerna på andra sidan när eftermiddagssolen kommer dit, och hålla på så där och liksom leva lite med naturen. Det är ingenting konstigt med det, men det gjorde våra föräldrar mer, och det gör ju många av oss fortfarande, men fler och fler av oss behöver leva som i USA, där man liksom hela tiden har någon ratt man skruvar på för att kyla ner eller värma upp liksom, och ja, det ena eller andra och sådär. Det spelar ingen roll om man lever mitt i solen och har fönstret öppet och solen bara steker in. Det är bara att dra på luftkonditioneringen, så ordnar det sig, va? Det men det blir ju bullrigt. Ja, då får man liksom dra på någon musik som stör ut det där bullret som är så jobbigt att höra då. Så att det är då man lever maximalistiskt, att man får öka mer och mer överallt. Man får äta något socker för att man blir så uppstressad, och så måste man ha piller för att lugna sig för man får ont i huvudet av det där. Så att nej, leva minimalistiskt, då får man tänka precis tvärtom och följa med naturen och tänka mer långsiktigt och så vidare. Det är någonting jag kan rekommendera. Så jag undrar vad alla de här upphetsade rösterna med FRA-debatten säger nu när det här kom ut som Svenska Dagbladet skrev om vårat kollande av Ryssland. Ja, de är ganska enkelspåriga, så jag tror inte de har så mycket intelligent att säga om det precis. Det lär väl inte ändra deras inställning. Men jag tycker väl också att de som känner till sådana som Reinfeldt och Bildt i första hand, de borde ha liksom hållit presskonferenser. De borde ha uttalat sig och kunna försvara de här sakerna. Försvarsministern Tolgfors, eller vad han heter, vapenvägran, han sa ju någonting, men fortfarande ingen riktigt på den sidan skrank. Ja, ÖBE sa någonting om att han behövde, för att kunna skydda svensk trupp utomlands så behövde han den här FRA-grejen. Men han kunde inte avslöja varför, hur det funkade riktigt. Därför att det är ju hemligt, de har ju tystnadsplikt och de tror att det är liksom hot mot rikets säkerhet. Men egentligen är det så att de ska ju liksom kunna föra lite av den större frågorna och den ideologiska, demokratiska problemställningarna ska ju de kunna ta upp och förklara varför vi ska göra som vi gör. Men det är klart, ibland är det då ekonomiska kortsiktiga motiv och inte någonting annat. Men den sidan som alltså förstår varför vi bör ha en signalspaning, den sidan har ju knappast hörts. Och det innebär att de här toktomtarna som liksom tror att det här är helt nytt, nu ska de börja kolla, de har ju då fått all uppmärksamhet. Det är alltså så här att alla regeringar världen över alla tider har då spionerat. Och det har oftast gjort sig hemlighet givetvis. Och nu har då kommit ett annat tänkande, demokrati, där liksom sånt här ska då lag, man ska liksom ha reglerat i lag vad man får lyssna och inte lyssna, hur man får kolla och inte kolla. Det är ett sätt att tänka som till stor del kommer från USA, hela det grundtanken att det ska regleras i lag. Och det är väl lite det som har spilt över till Sverige, att vi borde ha en lag för det här, att det inte bara görs liksom i hemlighet. Och då tror de många att ja, nu ska de börja lyssna. Nej, de har gjort det alla år, överallt, alla regeringar, alla stater. Och i med internet så är det inte bara stater som gör det, är företag, det är lobbyingföretag, det är politiska partier, det är extremister, det är privatpersoner. Det är det som är verkligheten. Och demokratier måste ha sånt här, precis som det finns lagar för när man får göra husrannsakan eller idka telefonavlyssning, så måste det vara lagar för sånt här också. Det är det då man har försökt att göra i Sverige, få lag på det här. Det var väl Bodström var väl en som började med det där. Och frågan är då hur lagarna ska vara skrivna, hur de ska utformas. Det är det som är frågan. Men många av de här yrvakna så kallade debattörerna i FRA-frågan, de har så totalt okunniga. Och det är inte konstigt, för att allt som rör säkerhetspolitik är någonting som de inte pratas om. Som jag sa, de som känner till säger inget. Och ibland för att de vill skydda sina egna misstag och sådär, men ibland för av ekonomiska intressen. Men det finns någon allmän tro att sånt där får man inte prata om, sånt där får man inte prata om. Men då blir det för det första så att de mörka krafterna får spelrum, och för andra att folket som är den viktigaste aktören här, folket hålls då också i mörker om vad det här handlar om. Och grundförutsättningen måste ju vara att det är demokrati och det är västerlandets värden som vi ska skydda. Det måste ju vara grunden. Därför är det inte någonting som är svårt att prata om egentligen, om man vet var man står och vet vad man är för och vet vad man är emot. Men då är det ju inte alltid så, för att om man vill kunna göra lite pengar av sidan av med någon diktatur eller någon skumrask eller göra några olagligheter, så måste man hålla hemligt. Så att det är där ur mycket av hemlighetsmakeriet kommer. Plus givetvis många som jobbar med underrätt och så vidare som har någon form av plikttrogenhet och lojalitet och tror att man ska bara inte prata om saker. Men det gäller egentligen de rena taktiska förhållandena. Det gäller ju inte de långsiktiga, alltså strategiska och ideologiska, politiska, demokratiska, filosofiska frågorna. De ska ju faktiskt vara öppna, de ska ju faktiskt debatteras. Jag bodde ju 12-13 år i USA, och här är den debatten betydligt öppnare och betydligt mer intelligent och betydligt livaktigare, där man kan alltså debattera de långsiktiga, ideologiska, filosofiska frågorna kring spioneri. Och veta lite vad det är till för och varför man ska och vad man inte ska och så vidare. Men den debatten, eftersom vi har ett demokratiunderskott i Sverige, så har den debatten knappast funnits. Och då när det alltså kommer ett positivt initiativ att alltså i lag då reglera hur viss avlyssning ska ske, så är det många som liksom bara vaknar och bara, avlyssning, vad kan de avlyssna? Tror att det är något helt nytt, när det egentligen har funnits alla tider, alla år. Och det är de regeringar som öppet pratar om det, öppet vill föra i lag, det är de som är de man kan lita mest på. Och under tiden så fortsätter liksom alla andra regeringar att smyglyssna och kolla i hemlighet. Och det är klart, regeringar Socialdemokratiska partiet har ju då också spionerat på arbetsplatser och man anlitade till och med IB för det ett tag och sådär. Så där finns det ju en odemokratisk tradition. Och det är klart det lever kvar liksom, va? Det är sånt där, ränderna går inte ur utan vidare, utan man har kvar den traditionen. Som man lär av historien. Den som inte lär av historien är dömd att återuppleva den, som det heter. Det mesta upprepar sig. Det mesta går igen.